Hon började som rekordung och uppmärksammad krönikör i Aftonbladet på 1960-talet, blev journalist, författare och debattör. Hon har skrivit om Simone de Beauvoir och Florence Nightingale, agerat mot kärnkraft och för en bättre psykvård. Ofta utgår hon från egna erfarenheter när det gäller till exempel psykiatrin på grund av en tidigare relation med en bipolär man. Idag är hon 73 år och bor i Lerberget i nordvästra Skåne. Månadens ansikte är Åsa Moberg som vi träffar hemma hos henne och maken. Och det är han som ritat villan med sundsutsikt. Åsa Moberg minns när hon klev in i huset första gången.
Jag sa bara som sanningen var, så här skulle jag aldrig kunna bo. Det är för fint, det är för mycket saker att hålla reda på, det är för vackert. Och sen när man väl bor här så kan jag säga att det går även att trivas.
Berätta hur det ser ut.
Det är ett hus som består av två skepp, tror jag bror brukar säga. Bror Boje, min man, som har ritat det här. Och så de två huskropparna förbinds med ett kök. Och det här ligger nära Öresund. Så man är nära havet och man har glasväggar mot havet. När man kommer in så kommer man in i ett vardagsrum där det är dubbel takhöjd. Det är någon slags profant kyrkointryck.
Och så är det konst på väggarna.
Ja, det var ju inte alls samma antal tavlor när vi träffades. Då var bror var nyinflyttad, han hade bott här ett år. Men då hade jag en hel garderob full med tavlor som jag hade målat själv. Så många tavlor som hänger här har jag målat. Inte alls alla. Men
peka på någon.
Den.
Den du pekade på först, alltså det är en kvinna med utslaget hår som är på väg in i eldslågor.
Det är en eldsvåda.
Och bakom henne är en naken, flammig man, möjligen bränd.
Han är blodig. Det var en mördare, det här är en mardröm.
Då vill jag säga Bonnierhuset, står det där?
Bonnierhuset är hopkopplat med Liljevalchs konsthall. Så där berättar något om mina ambitioner i livet.
Ja, de brinner. Är det du som springer undan med?
Ja, jag hade ju så här väldigt långt hår då. Och det där huset som är vid sidan av, det heter faktiskt, hette då förbundshuset. Det var ett LO-hus då. Och jag hade en del kontakt med människor i det huset när vi försökte stoppa att Aftonbladet skulle samtryckas med Expressen. Personalen på Aftonbladet som jag hörde till, vi uppvaktade förbundsekonomer i det där huset. Det som brinner i fonden där är Vinterpalatset som ju nu inte längre finns, men det var en stor biograf. Och sen är det då i drömmen hopkopplat med Södermalm som du ser där i fonden. Och det där som
men där brinner det inte.
Nej, där är det lugnt och stilla. Där bodde jag själv på 60-talet i Vitabergsparken. Det är jag i tre varianter där. Jag är där i fonden och så är jag i en liten röd figur där vid båten. Och så är jag där längst bort, springer jag också i mina röda kläder.
Jag skulle vilja att du började med att berätta hur såg du ut när, kanske inte i en mardröm, men när du började på Aftonbladet och fick egen jättelik vignettbild. Och
ja, jag får ju säga nu att jag var en vacker ung kvinna. Det ser jag nu på de gamla bilderna. Det fattade jag nog aldrig då. Och jag hade midjelångt hår, stora bruna ögon, korta kjolar och en del ansåg att jag hade fått mitt krönikjobb bara för att jag var så snygg på vignetten. Och det tror jag garanterat var fel faktiskt. Man kan inte vara krönikör bara på ett utseende. Och jag hade ju inte något sånt utseende som jag kunde leva på. Jag kunde inte till exempel bli fotomodell för att jag var för kort.
Hur lång är du?
1,63 var jag då. Nu är jag bara 1,62. Men man skulle vara 1,78. Jag kan säga, jag var snygg nog för att ingen skulle ta mig på allvar. Så kände jag ungefär tills jag blev 60. Ganska nyligen har jag fyllt 73. Och jag trivs jättebra med att bli äldre. Alltså, man blir mycket mer respekterad som debattör och som skribent och som författare.
Du har ett helt liv bakom dig som skribent och författare och säger att respekten kom alltså sent.
För mig har det känts så. Jag kan säga, om jag ska, eller jag kunde i alla fall inte uppleva den. Nu är det ju så här, det är två saker. Det ena finns och det andra är vad man själv upplever. Det är så himla olika. Så jag ska inte säga att jag inte har varit respekterad, för det har jag säkert. Men jag har inte upplevt det. Och väldigt mycket sån där kränkande, farbroderligt, överlägset bemötande har jag ju fått. Det är svårt att tro nu när det är så kvinnodominerat i kulturlivet och medierna. Men då var det ju gubbdominerat. Och ofta av äldre herrar som jag upplevde som mycket äldre, då var de kanske 45-50, som skulle tala om för en hur allt skulle gå till och som skulle tala om att man inte hade fattat något då.
Men om det nu känns att du är respekterad, kan du då också känna att yes, jag var med och flyttade fram de här positionerna för de kvinnor som tar de här platserna idag?
Det kan jag inse på ett teoretiskt plan. Man upplever ju inte det liksom inom sig, men det måste jag ju ha varit. För vi var ju, alla vi som kämpade var ju med, så att det är ju, så måste det vara. Det fattar jag.
Alltså, när jag var på väg hit idag så tänkte jag på att det är ju svårt att hitta natur som skiljer sig från det du beskriver i dina böcker och i memoarerna. Skogar och sjöar och färder över isen. Och hur är det att byta natur och byta plats så, liksom i så väsentlig utsträckning som det här ändå är? Dalarna och ja, andra ställen du har bott på jämfört med här har vi hela Öresund utanför.
Jag har inte upplevt att jag är platsberoende på det sättet. Jag var beredd att byta precis allt i olika skeden av mitt liv. Och det finns liksom en liten strimma lant lite längs med Öresund på många ställen. Utom där villatomterna går direkt ner till havet. Men man kan ändå gå en promenad längs havet här i Lerberget. Jag är ju van vid en liten insjö, men jag har tyckt att just det här bytet har varit väldigt lätt faktiskt. Jag är mer beroende av människor än av platser, tror jag.
Men du beskriver väldigt mycket att ni tar er över isen, det är risk att man går igenom, det finns inget vatten i stugan där du bodde. Det är en kamp för tillvaron.
Jag såg det inte på det sättet medan det pågick. Däremot så kände jag ju ofta när jag liksom försökte få loss min skoter, för jag hade ju kört fast i en pöl under snön eller sådär. Då kunde jag ju känna att de i Stockholm, de betalar för att gå på träning, det behöver vi inte göra. Man måste alltid liksom ta tag i någonting som var ganska tungt. Alltså, jag är väl ungefär den enda jag känner i min generation som har bott utan rinnande vatten i väldigt många år i min ungdom. Jag flyttade hemifrån 65, 7 år utan rinnande vatten. Och sen när jag 1980 flyttade till Västerdalarna, då var det på en liten holme. Och där var det lite primitivt också, det fanns ingen vattentoalett. Det fanns rinnande vatten typ de första 2 månaderna vi bodde där. Och sen blev det så smällkallt så allt bara frös. Då var det ju tack och lov en ren insjö med drickbart vatten. Man fick ju hugga sig igenom isen för att få upp det där.
Är jag ute och far när jag tänker att det där hade du nytta av när livet bjöd på en massa kringelkrokar och svårigheter? Du blev så småningom tillsammans med en man som visade sig vara bipolär, och det har du också skrivit om, och det är ju sannoliken ingen dans på rosor.
Jag tror säkert att jag hade nytta av det. Den mannen hette Adam Inseligombo, så han dog i sommar. Och jag var väldigt fäst vid honom, och om psykiatrin hade fungerat bättre, där är jag och min man nu, som jag nu är gift med sedan 17 år, vi har talat mycket om det, att om psykiatrin hade fungerat bättre så hade vi aldrig träffats, för då hade Adam och jag säkert hållit ihop. Men det går inte att vara tillsammans med en bipolär människa på nära håll om man inte får hjälp när det behövs. Och det var det som utmärkte psykiatrin då, och tyvärr ofta fortfarande. Hjälpen finns inte där när den behövs, och det som erbjuds är inte alls det man behöver.
Och det här har du skrivit om en på sin tid mycket uppmärksammad bok som heter just Adams bok. Och när jag läser den så tänker jag, herregud, att de pallade, att han gjorde det och att du gjorde det.
Ja, det kan jag nog tänka själv också när vi är efterskottet. Men det är som att på något sätt när man är inne i någonting som är svårt, så är man bara där, och det är bara... Jag skulle säga att jag upplevde det nog som att fördelarna övervägde. För mig var det till exempel att hela den franska kulturen öppnades. Jag fick tillgång till språket, jag fick tillgång till en vänkrets. Det kändes som att världen öppnade sig för mig genom Adam. Och det tyckte jag var ovärderligt.
Och där kommer Simone de Beauvoir in i bilden också.
Ja, verkligen. Simone de Beauvoir sammanförde oss för att jag fick i uppdrag att översätta romanen Mandarinerna. Och jag hade läst boken och tyckt väldigt mycket om den, men knappt förstått den, för min franska var så dålig. Men jag kände att det var en helt underbar bok. Och då när jag sa, men jag kan ju inte översätta den, jag har knappt kunnat läsa den. Och då sa förlaget att du kan skriva svenska, det vet vi. Så gör nu en provöversättning så ska vi se om det inte funkar. Och så får du skaffa en expert. Du känner säkert någon som är jättebra på franska. Och då kom jag ihåg Adam som då bodde i Paris. Så åkte jag dit och frågade och så sa han nej. Och då tänkte jag, får jag väl leta vidare. Men innan jag hade hittat någon så hörde han av sig och hade ångrat sig.
Men när upptäckte du att han kunde ha psykiska problem?
Jag såg väldigt tidigt när vi jobbade ihop att han var djupt deprimerad. Och det kände jag så många som var. Så det, om man tänker, varannan av mina intressantaste vänner var en deprimerad alkoholist, kan jag säga. Det tyckte jag inte var något konstigt alls. Och det var jag liksom väldigt van vid. Så det reagerade jag inte på. Så det kanske tog ett år eller ett och ett halvt eller kanske till och med två innan han blev manisk psykotisk. Men det kände jag absolut inte igen, för det hade jag aldrig känt någon som blev. Så att det var en ganska plågsam period. Och det slutade med att jag ringde en läkare som jag kände privat och frågade. Och han var ju inte alls i psyksvängen, men han sa, det här är en klockren psykos, du måste få hjälp. Så ni måste få hjälp, du kan aldrig liksom fixa det här med någon hemmakur. Det lärde jag mig sen faktiskt. Jag tror visst att man kan ta hand om en psykos hemma om man får hjälp tidigt, för att det finns liksom ett litet fönster. I vår familj var det kanske 3 dygn. Om man får hjälp de där 3 dygnen så kan man nå personen på den punkt där den själv förstår att det här håller på att gå överstyr. Men om man inte får hjälp de 3 dygnen, då går det överstyr och sen kan det bli 1 eller 2 månader på sjukhus. Och jag fattar ju fortfarande inte hur samhället kan vara så konstigt så att de flesta som söker hjälp i det där fönstret i början, de får inte det.
Och det här har du också ägnat mycket skrivande åt i debattform och genom att föreläsa om, och nu nyligen kommit med en bok där du är medförfattare. Berätta om den.
Den heter Det omöjliga, och det är vad det handlar om. Det handlar om de människor som ingen orkar med, alltså inte vården, inte det sociala nätverket. Det går inte att komma ifrån att det finns en anledning att det gnisslar så runt de här människorna. Och antagligen är det att de väcker så mycket ångest i hela omgivningen. Så det är därför, det måste vara därför som det är så svårt att förändra det här.
Boken De omöjliga av Anna Fredriksson och Åsa Moberg, den kom i år och är en svidande vidräkning med psykvården efter psykiatrireformen. Och den handlar om de mest utsatta, de som inte fick eller får den vård de behöver. Fast Åsa Mobergs tidigare livskamrat Adam Nsedigombos, som hon skrev Adams bok tillsammans med, fick till slut bra stöd. Men mer av hemtjänsten än psykvården, berättar hon. Och hon själv drog sig ur förhållandet långt, långt innan dess.
Jag kan säga så här, mina väninnor bestämde att det här klarar inte du. Du fattar inte det själv, men du håller på att dö. Alltså jag var så svag så att jag bara rasade ihop på marken här. I de här kvarteren faktiskt, av en ren slump. Det var innan jag hade träffat bror, långt innan. Men jag hade en väninna som bodde här runt hörnet som heter Stojka Ristova. Hon heter det fortfarande och vi är fortfarande väninnor. Hon och Birgitta Stenberg, min författarkollega, de bestämde bara åt mig att nu är det slut. Nu måste du rädda dig själv. Så de ordnade en diakon som följde med och såg till att jag packade och åkte. Och man, som jag då är väldigt fäst vid den här sjuka personen. Och tror att den inte kan klara sig på egen hand. Och det var nog ganska korrekt bedömning. så är det ju svårt att lämna en sån.
Åsa Moberg har skrivit många böcker och ofta har hon använt egna erfarenheter och berättat om människor i sin omgivning. Från arbetslivet som ung kolumnist i Aftonbladet, från antikärnkraftsrörelsen inför folkomröstningen 1980 eller när hon reflekterade över den franska författaren och filosofen Simone de Beauvoir i boken Simone och jag. Och från sitt privatliv med personer och händelser bearbetade i romanform eller fullt igenkännbara och nämnda vid namn som i memoarboken Livet som kom här om året.
Man kan ju inte skriva något levande och något djupt mänskligt om man inte delar med sig av sina egna erfarenheter. Det går ju inte. Men när vi skrev Adams bok, då var det ju väldigt ovanligt, för att då var det ju fortfarande totalt stigmatiserat att ha en psykiatrisk diagnos.
Men så småningom blev det också en memoarbok som fick namnet Livet.
Den boken kan jag säga blev ju för mig själv på ett helt obegripligt sätt hyllad och uppskattad och sådär. Jag var mycket ute och pratade om den på bibliotek och andra sammanhang och så. Och då kände jag mig sådär som jag upplevde när jag var med Märta Tikkanen när hon stod på toppen av sin litterära berömmelse i Sverige. Vi hade blivit vänner innan hon blev sådär jätteberömd. Och då när man kom in med henne i en lokal där hon skulle läsa eller berätta någonting, så susade hela lokalen bara de såg henne. Och precis så kände jag att de gjorde med mig. Då jag blev helt, jag trodde aldrig att jag skulle komma till en sån punkt, kan jag säga.
Okej, hur ser då den person ut som står framför mig och framför mikrofonen här idag?
Jag var ju mörkbrunt tjockt hår och nu har jag grått och lite tunnare.
Ögonen är fortfarande...
De är stora och bruna och dessutom har jag fått glaukom, sån här grön starr. Så jag måste droppa med ögondroppar varje dag. Och då har de en biverkan som står på bipacksedeln som är att man kan få längre ögonfransar. Och det har jag fått. Nu när jag är hos tandhygienisten och sådana där så händer det att de frågar... Det här ser ut som det kunde vara riktiga ögonfransar. Och då kan jag säga, det är det. Det är ju också så fantastiskt med, vad ska vi säga, vetenskapens framsteg. Att när jag fick veta att jag hade glaukom så fick jag just ingen information alls. Jag gick till min husläkare, vi hade en sån gammaldags här i Höganäs som visste allt om en från det man flyttade hit. Och så frågade hans sköterska då, vad är det här och hur länge ska jag hålla på med de här dropparna? Och då sa hon, det ska du hålla på med hela livet. Hela livet? Är det någon slags handikapp? Nej, nej, sa hon, det är det inte. Nu för tiden är det nästan ingen som blir blind. Det var ju så här väldigt dubbelt som besked. Jag har alltid haft en känsla av att jag kanske någon gång blir blind. Jag har inte tänkt på det på länge, men inför just den här intervjun tänker mig på det. Jag vet inte var det kommer ifrån. Jag har aldrig känt någon på nära håll som har varit blind.
Men alltså, är du rädd för det?
Inte ens det, jag kan tänka. Vi kan ta en liten paus.
Vi gör det.
Ja. Jag kan sitta i solen faktiskt.
Du började säga om...
Jo, alltså jag tror att jag fick en otroligt stark upplevelse av blindhet. Och jag undrar hur gammal jag kan ha varit, för vi var på skolteaterföreställning. Och det handlade om Helen Keller som var blind och döv och på något omvälvande sätt förstod vad språket var. Men någonstans i denna upplevelse så fick jag en känsla av att jag kommer att bli blind. Men det kommer att ta många år. Och det kan ju ha varit helt fel. Det kommer att visa sig.
Vi hörde författaren, debattören med mera Åsa Moberg, intervjuad av Dodo Parikas. Åsa Mobergs böcker finns som talböcker och i en del fall även i punktskrift.